Markus evangelium kapitel 6. Markus 6:e kapitel, de första 6 verserna. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Lukas 4. Det berättar Lukas, så att säga, slutet på historien. Sista dagen i Nasaret, han var nog hemma mer än en dag. Och det vi läser hos Markus är väl att, ja, det blev inte så där värst mycket bevänt med miraklerna hemma i Nasaret. Så får vi se hur det slutar, 16 versen Lukas 4. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet: läkare, bota dig själv, och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sa han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naaman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på, för att störta ner honom. Men han gick sin väg rakt genom folkhopen och fortsatte sin väg. Man kan undra lite grann vad det var som hände. Jesus kommer till sin hemstad, och det slutar med att man hamnar i synagogan. Jesus läser ur bokrullen och förkunnar ett nådens år från Herren. Och en halvtimme senare vill man slå ihjäl honom. Ett sånt mottagande, jag menar, ett sånt fint budskap, ett nådens år från Herren. Och det är precis inte den happy end man hade väntat sig, eller vad vi nu ska kalla det. Konstigt. Tänk att det kunde gå så snett, säger vi. Jesus är inte överraskad. En profet blir inte väl mottagen i sin hemstad, säger han. Om profeten däremot kommer flygande från San Francisco så blir han väl mottagen. Och det beror på att man är ju så illa tacksam att han har flugit ända från San Francisco till Varberg eller någonting sånt. Tänk att han kunde tänka sig att komma till våran lilla håla och åka över halva jordklotet. Då blir man så tacksam som man tar emot precis allt han säger. Men om någon i en annan församling i Varberg ställer sig upp och säger: jag har ett ord från Herre, vad ska han göra sig till för sig? Alltså, auktoriteten är direkt proportionell mot kvadraten på avståndet. Ja, det är sant. Man kan bli restrött också, säger Kalle. Ja, ja. Om vi tittar igen nu lite grann i Markus, därför att det är nog så här, när man samlas i synagogan så finns det så att säga en besvikelse i luften. Markus 6. Ibland läser vi den där texten lite slarvigt och säger så här att de trodde inte på underverk i Nasaret, och det måste man göra, annars händer ingenting. Men de trodde på underverk. Visst. Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer, säger de. Så de hade nog mirakeltro så det räckte. Men de var lite tveksamma till hans person. Jesus kopplar det här till att profeten blir ringaktad i sin egen stad. Det ska nu inte tolkas så här att vi ska sätta upp folk på piedestaler och nästan böja knä inför dem för att några sjuka ska bli friska. Utan jag tror istället så här att när nu Jesus kommer hem så är han ju snickarns pojk. Många har sett honom sedan han var i koltåldern. Och då tycker man kanske, när man står en människa så nära, att man har vissa rättigheter. Ska du bota någonstans i det här avlånga landet så ska det ju vara här. Vi har ju i alla fall sett det sedan du var en liten parvel. Och det är ju på ett vis en sorts ringaktning. Det jag är ute efter är något väldigt grundläggande i människolivet. Nämligen att allt det Gud gör i våra liv, inklusive helande och kraftgärningar och mirakler och kunskapens ord och vad du vill, det är ju gjort i kärlek. Det är Guds nåd som flödar. Och det kan man se redan på det mellanmänskliga planet. Det finns ingenting i världen som blockerar nådens flöde såsom krav. Om du kräver kärlek av din nästa, så har du berövat honom alla möjligheter att ge dig kärlek. Ty kärleken har den finurliga lilla egenskapen att den som älskar måste få lov att komma på idén själv, alltså älska. Den älskande, den som vill ge uttryck för sin kärlek, måste själv få lov att ta initiativet. Mottagaren måste alltid vänta tills givaren ger av sig själv. Varje fiffel för att liksom komma åt den där knappen som man trycker på så att alla de ljuvliga impulserna börjar strömma, allt det där gör ju sönder kärlek. Och därför är det en kungsväg, kan vi säga, till relationssvårigheter, att så att säga försöka att manipulera fram kärlek ur sin nästa. Att komma med anspråk på kärlek istället för att ta emot den när den kommer. Det är på ett vis en sorts ringaktning. Man kan uppleva det som en ringaktning när någon liksom försöker avtvinga en kärlek. Kunde jag inte få ge det själv? Kunde jag inte få komma på det själv? Varför berövar du mig givandets glädje genom att tvinga mig att älska dig, när jag gärna skulle ha gjort det utan tvång? Och här finns det ett motsatsförhållande som är så viktigt att vi ser. Och vi bygger våra relationer på krav, förväntningar, hur det borde vara, hur trevliga vi borde vara mot varandra i församlingen och ja, vad du vill. Eller hur gulligt vi borde ha det i våra familjer. Julen är ju en tid man borde ha det gulligt, eller hur? Och därför blir den ju ofta pest och pina för många. Därför man borde ha det gulligt. Det går lättare den 17 oktober eller 31 mars eller någonting sånt. För det är ingen människa som kommer och påstår att man borde vara glad och lycklig då. Då går det ofta lättare att vara lite glad och lycklig. Och det är billigare så. När vi bygger samspelet oss emellan på krav och förväntningar, så har vi alltså i samma ögonblick som förväntan finns, där har vi egentligen stängt kärlekens möjlighet. För kärlekens möjlighet har alltid med överraskning att göra. Va, vad säger du? Tycker du om mig? Det är väldigt rart av dig. Eller vad? Det måste ju få komma som en överraskning. Den kärlek man på något sätt kan fiffla fram, den kommer ju aldrig som en överraskning. Man tror ju aldrig på det, man blir inte glad över den, därför att man hade ju ändå bedrivit något litet spel bakom kulisserna. Nu kommer Jesus till sin hemstad. När han kommer till Kafarnaum, eller när han är i Nain, eller när han är på många andra håll så här, va, så tänker man att ja, det var ju fantastiskt fint att du kom hit och underbart att du ville predika för oss och bespisa oss och göra kraftgärningar och under och tecken och så här. Men det är ingen självklarhet så länge profeten inte är hemma. Men han är hemma, så är det ju en självklarhet. Självklart, du ska ju göra under här. Och i samma ögonblick som det blir en självklarhet så dör det. När kärleken blir en självklarhet så är den död. Kärleken måste få vara självklar för givaren, men en överraskning för mottagaren. Är ni med? Så fort den blir självklar för mottagaren, så har det hänt något allvarligt. Och det är ju detta som vi brottas med i våra församlingar. Att vi vänjer oss vid nåden. Att den blir så liten och så självklar. Och ja visst, varför inte? Och nu fick han bönesvar där. Och varför fick inte jag? Jag borde väl självklart också haft ett bönesvar här nu. Och så gröper man ur kärlekens möjlighet. Att få behålla den där häpenheten som man kanske i våra dagar bara kan ha när någon kommer flygande över halva jordklot. Tänk vad rart att du kom till våran lilla håla och hade bibelstudier. Men det kanske nästan måste någonting sånt till idag för att lösa oss lite grann från självklarheten och anspråken. Att komma tillbaka till det där fräscha. Man med min runda vana ögon, kan det ske under och tecken? Vad säger du? Nej, vi kommer ju släntrande in. Vi är ju rutinerade karismatiker. Ja, här ska ju bli stora tecken ikväll. Det stod ju redan i annonsen. Det är inte bra det där. Vi måste säga: Gud bevara oss för tillvänningen. Ty den är det största hotet vi har emot det andliga livet. Att vi blir rutinerade. Vi vet hur salmerna går. Jättefarligt. Och Jesus känner sig till sist ringaktad när vi gör så där. Ett nådens år från Herren, inte ett rättigheternas årtionde. Jag blir ibland lite oroad när jag hör kristna bröder och systrar väldigt mycket tala om våra rättigheter i Kristus. Jag kan förstå vad de menar. Och jag säger inte att det är fel att säga så. Men aj vad lätt tanken spårar ur. Vad lätt vi tappar häpenheten över nåden. När vi nu ser hur människorna i Nasaret jagar iväg honom nu till branten som staden var byggd på, så har vi ju kanske också många gånger väldigt förenklade förklaringsmodeller för oss när vi vill försöka förstå vad det var som hände. Ja, säger vi, det där var ju judar. Och än värre, det var ju fariser. Och fariser är ju inte riktigt kloka. Det har vi fått lära oss redan i första förberedande. Fariser är tokiga. Tack och lov att vi inte är som dem, säger vi. Vi kollar Lukas 18. Nionde versen. Lukas 18 och 9. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förutmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är väl festligt. Farisén i templet säger precis detsamma som vi säger om fariséerna. Tack gode Gud att jag inte är som de där. Det är lite farligt likhet, eller vad säger ni? Sen är det ju så här med fariser av alla hudfärger och nationer, stammar, folk och tungmål, att de är alltid väldigt inställda på att göra teknik av det andliga livet. Helt följdriktigt står vår kära farisé här i templet och räknar upp vad han sysslar med, som om det var något viktigt. Jag fastar si och så, och jag gör det och rätt. Och det är ju också vårt öde många gånger, att vi tror att det andliga livet beror på hur man gör. Nu ska vi verkligen se hur man gör för att bota de sjuka. Man måste tänka på ett rätt sätt. Man tänker på ett visst sätt och säger på ett visst sätt, så händer det bättre än om man liksom bara ber en liten barnabön. Det är ju nettopp en självklarhet i Sverige idag, tyvärr. Det intressanta med publikanen, tullindrivaren som han heter numera, det är ju att han står där en bit ifrån, fjärran från alla tekniker. Han står sig för bröstet och bara och säger: var nådig mot mig syndare. Han är långt bortanför alla de funderingar på hur han ska slå sig för bröstet och hur han ska sucka. Men vi har ju för länge sedan lärt oss att det är han som får godkänt och farisén får underkänt. Det får de i alla predikningar. Så vi tänker efter då, jaha, det gäller att se efter hur han gör nu, den här tullindrivaren. Han står långt bak. Ja, det är där man ska vara. Alla kyrkor fylls på bakifrån. Hej, ni på sista bänken, ja. Ja. Och tidvis har man ju också förläst sig på den här tullindrivaren så att frommast var ju den som suckade högst, bäst och vackrast. Det är ju inte alls fråga om hur man gör, utan det är ju en fråga om vem Gud är och vad han gör. Så när vi förklarar bort det här nu som händer i Nasaret med att säga att ja, det var ju fariser och sådana, inte vi, så är vi ute på lite farlig is, tror jag. Åtminstone det sista ledet i logiken bör vi nog såga bort med det snaraste. Om de var fariser eller ej, det vet vi inte, men vi hyser säkert betänkliga likheter med de som jagade ut Jesus den gången. Och vi har nog mycket att lära. Jag träffade en gång en ung man. Han hade varit kristen, ja, jag vet inte, 5, 6, 7 år, någonting sånt där. Och han tog mig lite av sides och så sa han att Herren har frälst mig från så mycket som var svårt och jag skulle vilja verkligen leva ett helöverlåtet liv. Finns det någonting du kan säga mig? Jag har en känsla av att jag borde fråga dig, sa han. Jaså, sa jag. Jag tänkte efter, vad ska jag säga nu? Men så slog det mig plötsligt. Och jag sa till honom, du ska läsa evangelierna rakt igenom. Och bara titta på en enda sak, nämligen hur ensam Jesus är. Ständigt rör han sig i folkvimlet. Och hela tiden är han egentligen alldeles ensam. Därför att om du vill ägna hela ditt liv åt att tjäna Herren, så kan det här komma som en överraskning den dag du befinner dig i det som är din kallelse och din tjänst. Och det är bättre att vara lite förberedd. Du kan inte förbereda dig över huvan, men det är bättre att vara lite förberedd på hur ofta man blir missförstådd och hur ofta det kan gå snett på samma sätt som i Nasaret. Han såg rätt överraskad ut. Det hade jag inte tänkt mig, sa han. Läs evangelierna, sa han. Ja, det ska jag göra, sa han. Johannes evangelium 2, verserna 23-25. Där heter de Jesus så här. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Ja, här var det under och tecken på gång. Många kom till tro när de såg det tecken han gjorde. Men Jesus anförtrodde sig inte åt dem. Ty han visste vad som fanns i dem, säger nu Johannes. Han visste att de blev mer förtjust över det han hade att ge än över hans egen person. Stora skaror samlade sig runt omkring honom, inte för givarens skull utan för gåvornas. Och det är lite grann av samma situation som vi ser i Nasaret. Här kommer nu anspråken. Varför gör du inte samma under och tecken här som du har gjort i Kafarnaum? Personen, ja, honom tyckte man att man var färdig med. Man kände ju honom, man hade sett honom sedan många år tillbaka. Men varför gör du inte under och tecken här? Kommer anspråken. Hela Johannes 6:e kapitel handlar om det här. Och vi ska inte läsa kapitlet i detalj, men vi kan rekapitulera det lite grann och göra några mellanlandningar. Det är en påsk. Och Jesus bespisar en stor folkskara. Man befinner sig i Galileen någonstans vid Genesarets sjö. Och så står det i 14:e versen: då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Här ger alltså Jesus nu ett prov på Guds flöde av nåd. Och det slutar med att människorna vill tvinga honom att bli kung. En sån absurd situation. Det som jag sa alldeles nyss, det finns ingenting som gör kärleken så omöjlig som krav. Det är därför när Gud bjuder in oss till en kärleksrelation med honom, så läggs alla krav ner ifrån hans sida. Det han vet att om han bara behåller ett enda litet krav på dig, så kan du inte älska honom. Du står under nåden och inte under lagen. Det är väl härligt. Ett litet fyrfaldigt halleluja, som Kalle brukar säga. Kan också citera kära kollegor. Akta dig, Kalle. Nu är det jag som står i talarstol. Vad gör Jesus då? Jo, han drar sig undan. Han försvinner upp på något berg för att be till fadern och säger till lärjungarna att de ska åka i båten över till Kafarnaum. Och de ger sig av. Och sen fram på nattkvisten så går Jesus upp i sjön. Folket är kvar där på den sidan av sjön och tycker när det blir ljust att vart tog han vägen? Ja, han har försvunnit. Men människor kommer från andra sidan sjön, från Kafarnaum, och säger att han är här, han är där borta. Alla i båtarna. Och rorsare knakar. Nu måste vi dit. Den här mannen med kornbröden och fiskarna får ju inte slippa undan nu. 25:e versen. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbetet som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Länge tyckte jag det här måste ju vara felskrivet i alla fall. Det måste Johannes ha fått om bakfoten. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Det var ju precis det de gjorde, tyckte jag. De hade ju ätit nu av de här bröderna och tyckte det var ett fantastiskt mirakel, och så ska de ha tagit Jesus just för det. Men Jesus menar något annat. Ty om de hade tagit bespisningsundret som ett tecken, då hade de sagt: det är du som är Guds son. Det som sker hädanefter ska ske på dina villkor och inte på våra. Alltså en överlåtelsehandling. Men nu blev det slutresultatet precis det motsatta. Det var inte alls fråga om att överlåta sig till honom därför att man av tecknet hade förstått att han var den utsände, utan istället så var det detta att han skulle överlåtas till dem, det vill säga nu skulle man upphöja honom så till en grad som man hade honom som en kanariefågel i en bur. Därför att då skulle det bli bröd varje dag och fisk varje dag och kanske ett och annan filet mignon också. Ni kommer inte därför att ni har sett ett tecken, utan ni kommer för matens skull, säger Jesus. Och så utspinner sig en liten dialog, men den leder liksom inte till någonting. Och då gör Jesus någonting väldigt drastiskt. Han börjar tala om att ni måste äta människosonens kött och dricka hans blod. Då börjar de titta på varandra och säger, vad pratar han om? Ska vi bli kannibaler? Och efter en stund säger hela skaran, det var ett hårt tal det här. Vem står ut med att höra på honom? Och så börjar de gå den ena efter den andra, tror jag precis vad Jesus syftade till. Ty han vill inte ha en massa människor runt omkring sig som skulle tvinga honom till att bli kung. Jesus var inte så svag för besöksstatistiken som vi brukar vara. Utan han ville hellre att de skulle gå hem. Och det gjorde de också. Och till sist tycks det nästan ha varit på vippen att de 12 också skulle gått. Hur ska ni ha det, frågar Jesus. Jo, vi stannar, säger Petrus. Vem skulle vi gå till? Vad handlar det här om? Jo, det handlar ju om att Jesus är sann Gud och sann människa, som vi brukar säga. Och så tänker vi så här om just dig. Att vi gör dig till en sann människa. Det är ju det som åtminstone påbörjas på den här sidan. Man kan ju komma en bit på väg. Men vi tänker oss nu för enkelhetens skull att vi gör dig färdig, så att säga, till en sann människa. Och så luftlandsätter vi dig någonstans mitt i orättfärdighetens värld. Vad har hänt med dig när du blev en sann människa? Jo, du har förvandlats från en tagande människa till en givande människa. Ty det är rättfärdiggörelse. Det är saligare att giva än att taga. Då befinner du dig alltså i en krävande och tagande omgivning. Och själv är du inställd på givande. Ja, det passar ju bra ihop, säger du. Den ena ger och den andra tar, det blir jättebra. Jo, visst, det kan väl hända. Men kärlek blir det ju inte. Ty kärleken är ju ett tennisspel där man spelar bollen tillbaka. Det är ju inte ett spel där en står på den ena planhalvan och servar boll efter boll tills den andra fullständigt drunknar i bollar. Och när du står där inställd på givande i en krävande miljö, så upptäcker du plötsligt hur svårt, ja nästan omöjligt, det är att vara givande. När det ställs krav på ditt givande. När du inte får lov att hitta på det själv. Och i den meningen vill jag säga att Jesus framstår som en väldigt ensam person, för mig i alla fall, i evangelierna. Det var mycket folk hela tiden. Men det var som när han drog genom Jeriko och så mycket folk kantade vägen så att Zacchaeus, som han ju heter numera, var tvungen att klättra upp i en sykomor. Och vad stod de där för? Ja, det visade sig ju när Jesus på ett fullständigt mästerligt sätt provocerar hela skaran genom att säga just till Zacchaeus att idag får du bjuda mig på middag. Då visade sig ju plötsligt att alla stod där ju i alla fall för att få någon sorts favörer, åtminstone få se något intressant. Ty hade man stått där så att säga på hans villkor, så hade man accepterat att han gick hem till Sackaios. Men nu stod man där på sina egna villkor, om ni förstår det uttrycket. Vad kan jag få ut av det här? Vad kan jag komma att få se? Det kanske blir någon häftig grej här. Eller det kanske blir något spännande. Eller det kanske till och med blir jag som. Punkt, punkt, punkt. Det är därför som alla knorrar, som det stod i gamla översättningen. Undrar hur det lät. När han gick hem till Sackaios.
Wow.
Och den ensamheten, den tror jag är oundviklig i en kärlekens tjänst. Det betyder ju inte att man är fullständigt isolerad och avsågad från all mänsklig gemenskap. Men jag menar att rättfärdiggörelse i en människas liv, det är en mer omfattande grej än vi har klart för oss. För det handlar nu inte bara om ditt eget hjärtas omvändelse, så att du inte längre är själv den tagande människan, den som ständigt ser dig själv till godo. Utan när ditt hjärta är omvänt och du själv är fylld av helig ande och inställd på att ge ut, så upptäcker du plötsligt vilken absurd situation du då har hamnat i. Vi går till profeten Jeremia och slår upp det 15:e kapitlet. Och läser där verserna 16 till och med 18. När jag fick dina ord blev det min föda. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre härskarornas Gud. Jag har inte suttit i skämtares sällskap och förlustat mig där. För din hands skull har jag måst sitta ensam. Ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse. Varför ska jag då plåga så oupphörligt? Och varför är mitt sår så oläkbart? Det vill ju inte läkas. Ja, du blir för mig som en sinande bäck, som ett vatten som ingen kan lita på. Han hade förtroende för Gud i alla fall, Jeremia. Man kunde säga vad som helst. 20:e kapitlet, 7:e versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. När jag fick dina ord blev det min föda. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Vilket är sant nu då, säger vi? Ja, det är båda delarna. Jag tog nyss det här exemplet med att vi gör dig till en givande människa och sätter dig i en tagande miljö. Men det där är ju ett tema som man kan variera på lite olika sätt. När du blir rättfärdig så börjar du röra dig i riktning mot större äkthet. kulissväsendet kanske inte fullständigt monteras ner, men kan i alla fall börja att avvecklas, eller hur? Man kan få lov att bli äkta. Och då går du omkring och är en sannfärdig människa i en förljugen värld. Vi gör dig rättfärdig och du blir en trofast människa i en trolös värld. Vi gör dig rättfärdig och du blir en hederlig människa i en ohederlig värld. Det är inte så lätt. Svårigheterna är inte över när ditt hjärta är omvänt. För Jeremia gäller det att han är oförmögen att se den svage förtryckas utan att säga ifrån. Och det är ju också någonting som har rättfärdigheten till. Vi går tillbaka till Lukas evangelium nu, till det 14:e kapitlet. Och börjar läsa i den 25:e versen. Lukas 14:25. Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjung. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjung. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: den där han satt igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta? Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken. Man slänger bort det. Hör, du som har öron att höra med. Ja, stora skaror följde Jesus, och det var väl kanske lite grann som på den där bespisningsdagen. Att här var det god entusiasm i leden. Och plötsligt stannar Jesus och vänder sig om och talar till den här stora skaran som följer efter. Och gissningsvis är det en mycket mindre skara som sen går med honom. Ty det här är ju verkligen inget evangelium som kliar i öronen, utan det är ju ett stycke avskräckningsterapi egentligen, om det finns något som heter så. Jesus försöker att ge hela bilden. Ty entusiasm räcker inte. Det Herren efterfrågar är trohet. Och det är något helt annat. Därför att han säger gång på gång att det måste gå lärjungen som det går hans mästare. Och det har vi inte alltid förstått. Kanske bitvis därför att vi inte varit så vansinnigt intresserade av att forska just i det bibelordet. Vi vill ju mycket hellre se det så här, att ja, Jesus har lidit för att vi ska slippa lida. Men han säger att jag går före och du går efter. Följ mig, säger han. Då lär vi gå samma väg. Den slutar på samma ställe, men det är samma väg. Och han är uppriktig och ärlig nog att säga till från början. Att vi är på det klara med vad vi ger oss in i. Det finns all kraft, det finns all hjälp. Det finns mycket gemenskap och stor glädje. Men ju mer du avviker, så att säga, från mönstren runt omkring dig, desto mer ska du räkna med att den avvikelsen också skapar problem. Och märkvärdigt nog så hjälper det inte att du avviker, så att säga, i rätt riktning. Du kommer ändå att upptäcka hur annorlunda det blev och hur smärtsamt det kan vara att, så att säga, leva ett annorlunda liv fastän det är ett rättfärdigt liv. Vi brukar ju säga så här att frälsningen är gratis, men efterföljelsen kostar allt. Och det är vad Jesus säger i den här texten också. Man kan ju haja till lite grann inför det här att ingen kan vara min lärjung om man inte avstår från allt han äger. Och det betyder ju inte att du ska gå omkring i säck och lumpor, utan du har ju gjort ett avtal att bilen som du sitter i och lägenheten som du bor i, den är ju Herrens. De är Herrens och inte dina. När du ska deklarera om några veckor så kommer du alltså att föra upp vad Herren har förtjänat, så att säga, under året som gick. Du skriver visserligen under, men bara som befullmäktigat ombud. Du får teckna firman, som det heter. Om det nu är så här i alla fall att frälsningen är gratis men efterföljelsen kostar allt, så blir det ju så här att då blir ju efterföljelsen allt mer kostsam ju mer man äger. Den kostar ingenting om man inte ens har skjortan. Den är jättebillig. Den är lika gratis den, efterföljelsen. Men om du har 10 Pampia slott och 50-11 Rolls Royce och 20 finansbolag och vad det kan vara mer än, det kanske man inte ska ha i dessa dagar, men i alla fall, då kostar ju efterföljelsen alla de där slotten och bilarna och finansbolagen. Det blir en ganska dyr efterföljelse plötsligt. Och då är det ju alltså så här att ju rikare vi blir, desto mer tenderar vi att kompromissa när vi kommer till efterföljelse. Och vi gör det på något sätt så vi nästan inte ens märker det. Jesus gör ingen hemlighet av att efterföljelsen är en delaktighet i hela hans liv. En delaktighet i segrarna. En delaktighet i glädjen att få hjälpa människor rätt i livet. Andligt, själsligt och kroppsligt. Det är glädjen i att få gemenskap med andra människor som funnit att det här är livets poäng. Men det är också en ensamhet av ett slag som man kanske inte väntar sig. Och som man kanske också som kristen många gånger försöker skydda sig för. Föraktad var han och övergiven av människor. Jag menar inte att du ska kasta dig ut i det ena eller det andra. Jag vet inte ens om jag predikar till enskilda människor nu, utan att vi måste på något sätt förstå vad som håller på att hända i vårt land och vad som har hänt. Varför är det Svagström
i Sverige.
Nej, det är starkström på så många andra ställen. Ja, vi har lite grann en Nasaret-situation. Vi har vant oss och tycker att vi borde väl ändå kunna få ut lite mera. Med den här pendlingen mellan anspråk och besvikelse som vi ser i Nasaret, när till sist besvikelsen tar överhand och man försöker knuffa honom över branten. Vi har kanske en hel del av de här tagen att vilja göra honom till kung, men på våra villkor. Inte för hans skull, för att han ska kunna utöva sitt oinskränkta kungadöme, utan för att vi ska få som vi vill ha det. Vi kanske jobbar mycket med den här frågan om hur dyrbar överlåtelsen och efterföljelsen får vara. Ju mer du har, desto svårare blir efterföljelsen. Och lyssna nu. Ju mer andra har, desto ännu svårare blir efterföljelsen. Var du med på det? Ju mer du har, desto svårare blir efterföljelsen. Ju mer andra har, desto ännu svårare blir efterföljelsen. När vi ändå är inne på frågan vad som rör sig i konungariket Sverige idag, så finns det en sak som ligger tyngre och tyngre på mitt hjärta. Och det är de andliga ledarnas situation. Och låt mig omedelbart förklara, jag talar inte om mig själv nu. Därför jag har utvalt den bästa delen. Om den ska tas ifrån mig vet jag inte, men det här med att vara en resande predikant, det är ju att smita från de flesta problemen. Och jag kan faktiskt säga att jag har sagt till Gud, jag gör vad du vill, men ska bli pastor får du säga till ordentligt. Därför att i all vår brottningskamp med de här sakerna som jag nu bara lite löst försökt att skissa, så uppkommer sedan frågan, vad är nu ledarskap i allt det här? Hur utövar man ledarskap? När efterföljelsen blir föremål för kompromisser, hur utövar man ledarskap? När det finns mycket dold besvikelse i Guds folk, hur utövar man ledarskap? Jag tycker vart jag kommer så möter jag pastorer som när man blir ensam med dem börjar tala om hur precis på vippen de är att lämna sin tjänst. Jag orkar inte längre. När man då frågar, vad är det du inte orkar med? Så är det så ofta det här. Ja, vi har såna konflikter. Det går inte att få någon rätsida på församlingsstyrelsen. Eller äldstebröderna gör si, eller församlingsstyrelsen säger så. Men man börjar sen att ta reda på vad bråkar ni om då? Det måste ju vara de riktigt stora frågorna nu, eftersom ni lägger så mycket energi på det. Nej, det är det ju väldigt sällan. Utan det är ju om väggen i församlingshem ska vara grön eller blå. Det är på den nivån det rör sig. Eller om barnverksamheten ska vara mellan 10 och 11 på förmiddagen eller mellan 2 och 3 på eftermiddagen. Och man kan förundras över att, men varför håller ni på och bråkar om sånt här? Man kan väl ha roligare i Guds församling än att syssla med sånt. Ja, det kan man förvisso. Men jag tror att allt det här som jag försöker skissa som en bakgrund är så att säga de verkliga orsakerna. Och så liksom utlöser det en rad irrationella beteenden. Där vi för att ändå ge oss själva illusionen av att vi ägnar oss åt efterföljelse, så håller vi på och bråkar om det ska vara gula eller blå blyertspennor i pennfaten. Det finns en fantastisk berättelse som jag tycker helt stämmer överens med dagens situation i Sverige. Man hittar alltid allt bara man letar. Fjärde Mosebok 11. Vad är klockan? Vi hamnar ute i öknen. Och vi ska nu se hur pastor Moses bär sig åt med sin mysiga församling. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också att gråta och sa: ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar till här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bdelliumharts. Folket gick omkring och samlade sådant och malde det därefter på handkvarn och stötte sönder det i mortel och kokte det sedan i gryta och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen om natten föll över lägret föll också mannat där. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herrens vrede upptändes i hög grad och Mose själv blev misslynt. Och Mose sa till Herren: varför har du gjort så illa mot din tjänare? Och varför har jag så lite funnit nåd för dina ögon att du har lagt på mig bördan av hela detta folk? Är jag då moder eller fader till hela detta folk eftersom du säger till mig att jag ska bära dig i min famn som spenabarnet bärs av sin vårdare in i det land som du med ed har lovat åt deras fäder? Varifrån ska jag få kött och ge åt hela detta folk? De gråter och vänder sig mot mig och säger: ge oss kött så att vi får äta. Jag förmår inte ensam bära hela detta folk, ty det blir mig för tungt. Vill du handla så mot mig, dräp mig då hellre med ens, om jag har funnit nåd för dina ögon, och låt mig slippa detta elände. Det är en dagsaktuell text det här. Det är få andliga ledare i Sverige som faktiskt vågar vara så raka i sina uttrycksmedel. Men det är många som känner sig som Mose, det kan jag lova er. Och jag har träffat pastorer som när de stod i talarstolen såg nog så frimodiga ut. Och så kommer man på tu man hand med dem efteråt. Och så berättar de om sina nervtabletter, spänningshuvudvärken, tröttheten, uppgivenhet. Vi kommer ingen vart. Jag skulle vilja evangelisera. Egentligen är jag evangelist ifrån början. Men vi blir aldrig färdiga med våra sammanträden. Vi håller på nu med det här projektet om gula och blå pennor i 10 år. Det finns församlingar där ledaren ställer sig upp och säger att jag är den enda som kan höra något från Gud. Och det är en bild på hur man måste ställa upp sig själv på en piedestal för att få ordning i församlingen. Och det är en väldigt allvarlig bild. Den säger något om hela Kristi kropp i Sverige, lägg märke till det. Det är alltså så man måste göra för att få någon ordning på torpet. Och många dras till sådana församlingar därför att de säger att äntligen en församling där man inte träter om det ska vara gula eller blå pennor. Tack och lov att vi nu äntligen kommer iväg och får börja evangelisera. Här gnällde man om rödlök. Kan tänka. Så det är alltid på en väldigt hög nivå som det hela befinner sig, som ni märker. Jag menar, det var inget fel på Guds diet. Det var säkert alla mineraler och vitaminer och hela köret. De klarar sig i alla fall i 40 år på det här. Galaterbrevet 1:10. Paulus skriver nu till Galaterna, och det var ju en grupp av församlingar som han hade fått vara med och grunda och som så småningom övergav honom eller sökte sig andra ledare. Och han skriver ett förmaningsbrev här, 10:e versen. Är det människor jag nu vill vinna för mig eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Det är en absurd situation på ett vis att vara pastor. Därför att i den uppgiften så har man ju till uppgift att avslöja synden hos sina medmänniskor. Och faktiskt också synden hos dem som betalar ens lön. Så när man har hållit en lång predikan och så att säga avslöjat alla in på bara skinnet, så vädjar man sedan om ett rikligt offer till ens egen fortlevnad. Så är det åtminstone i frikyrkan. Och jag kan lova er, det är många som upplever detta betungande. Naturligtvis inte alla. Men man står ständigt, så att säga, i den ibland mycket medvetna och ibland kanske mera omedvetna valsituationen. Ska jag vara Guds tjänare eller människors tjänare? Och ibland kan man nästan krypa bakom det här att den största bland er ska vara allas tjänare. Och så nästan dövar man sitt förstånd med att springa som en skottspol runt och serva alla. Och försöka att tillfredsställa alla anspråk. Fast den är på något sätt det anspråksatmosfären som är en del av krisen, grunden för själva krisen. Vare sig det nu gäller mirakler eller rödlökar. Lite senare i samma brev, 4:e kapitlet. 12:e versen. Jag ber er bröder, bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, jag som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanning? Och nu kommer mitt lilla nyårsbudskap. Det är mycket kort och det är mycket enkelt. Tänk på din pastor medan du har honom. Amen. Fader, när nu vårt land och folk ändå är på väg in i en ekonomisk kris, så vill vi be dig att du passar på tillfället att städa upp i våra församlingar. Att vi får återvända till utgångspunkten. Att vi får göra oss av med mycket av det där som vi tyckte att vi hade råd med, kompromissväg och annat, när det klingade bra i kassalådan. Vi ber det här att det inte ska bli en sanering bara på Volvo, Saab och SKF. Utan vi ber att du ska göra ett rengöringsarbete på djupet. Och vi ber att det rengöringsarbetet ska få till sist ta sig det uttrycket att de som du har kallat till att vara ledare för församlingen ska få en möjlighet att utöva ett ledarskap. Inte till att förtrycka människor, utan ett ledarskap i ödmjukhet. Ett förtryckande ledarskap går alltid utöver. Men ett ledarskap i ödmjukhet, det går inte. Mannen Mose var saktmodigare än någon på jorden. Därför står han ett sist och ropar att om du vill vara nådig så dräp mig heller med ens. Herre, ge oss det ledarskapet tillbaka. Och gör det genom att låta en process av rening gå genom hela din kropp i vårt land under det år som ligger framför oss. Så ber vi dig, Fader, om konstruktiv fantasi. Jag vill be för mina vänner här att var och en ska få ta konstruktiva initiativ till att göra det möjligt för de som har ett ledaransvar i församlingen att verkligen utöva ett ledaransvar. Det kanske bara handlar om att avlasta pastorn uppgiften att gå på sjukbesök så han kan förbereda en predikan. Det kan handla om så mycket annat. Hjälp oss, Fader, att ta vara på våra ledare medan de ännu orkar. Jag tror det finns andra som kan köra buss så att Sverige inte stannar. Amen.